här avsnittet är sponsrat av Bisnode. Bisnode är ett av Europas ledande data- och analysföretag och de hjälper dig att fatta smartare affärsbeslut. Tillsammans med er som lyssnar så vill de nyfiket utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI, maskininlärning och automatisering för samhället, för företagen och ja, inte minst för oss människor? Vi säger tack till Bisnode.
Välkommen till Kjellander och Björk som idag befinner sig på GoodTech Conference i Sundsvall, Sverige. GoodTech Conference är Norrlands största konferens för digitalisering. Den hette tidigare Sundsvall 42 och har en mer än 30 år lång tradition av att utbyta kunskap, att skapa nätverk och en plats för att diskutera viktiga frågor. GoodTech Conference brinner för utveckling. Jag heter Mats Björk och med mig som vanligt har jag min kära poddbroder Andreas Kjellander. Hej Andreas.
Hej Mats.
Och vi sitter ju inte här själva.
Välkommen Isabelle Hadley Kamps. Hur säger du ditt efternamn?
Jag tyckte du sa det jättebra. Oh. Men tack för att jag får vara här.
Ja, vad roligt.
Välkommen till oss.
Du introducerar, sen hugger vi tag i det här samtalet.
Då gör jag det, Mats. Ja. Då gör jag det. Du är skribent och författare. Du har skrivit om IT-frågor i många år. Du är också ordförande i Dataföreningen. Och ni har funnits, såg jag nu det här, sedan 1949.
Till och med längre än den här IT-konferensen i Sundsvall alltså.
Ja, helt sjukt. Ja. Mm.
Ni tangerar dem.
Nej, med by far, de är
by
dubbla.
Far, med råge dubbla, skulle jag lägga till här. Mm. Du har tidigare också arbetat i Digitaliseringskommissionen, som då var en offentlig utredning som regeringen tillsatte för att bidra till liksom bästa möjliga digitaliseringspolitik.
Ja, allt det där har jag gjort.
Mm. Ja. Men ska vi spola tillbaka, tycker jag då, till det här med Dataföreningen. Och, vad är det ni gör för någonting?
Alltså Dataföreningen, det hörs ju lite på namnet. Alltså det här retro-internet. Mm. Så, det är ju verkligen en förening från verkligen så hålkortstiden. Och förr i världen så var man ju medlem där och man till exempel jobbade på ett stort svenskt teknikföretag. Mm. Ericsson, Televerket och så vidare. Men idag så är vi ju en ideell förening där människor som på olika sätt jobbar i IT-branschen själva kan ta ansvar för sin kompetensutveckling framförallt. Alltså både vi har nätverk, vi har utbildningar, föreläsningar. Vi är liksom en plattform där folk kan träffas och utbyta erfarenheter och inspirera varandra.
Just det. Hur länge har du varit med i den här?
Jag har varit ordförande sen i april förra året. Mm. Så att ett och ett halvt år ungefär. Ja.
Hur kom det sig att du blev ordförande? Var det någonting du sökte aktivt?
Nej, de frågade mig. Mm. Och jag kommer ju inte alls från den här så att traditionella teknikvärlden. Jag är inte tekniker själv. Utan har... kommer ju från så här skribent- och kommunikationshållet. Mm. Men däremot så har jag väldigt länge hamnat i rollen att... För jag, i och med att jag är väldigt intresserad av teknik och jag liksom, kan hyfsat mycket ändå som lekman så att säga. Så har jag ofta hamnat i rollen där jag liksom har agerat tolk lite grann, mellan tekniker och de som tekniker inte kan prata med, det vill säga vanliga människor. Mm. Och det där har jag gjort i kanske 10 år och försökt skriva om och förklara liksom hur tekniken utvecklas och internet utvecklas och varför det är viktigt och varför vanliga människor faktiskt också borde bry sig om det här. Mm. Vanliga människor inkluderar ju då politiker till exempel som borde bry sig om det. Mm. Och jag tror att det var det som Dataföreningen ville ha. Alltså att de ville försöka ta klivet bortom liksom, Televerket och Ericsson väldigt tydligt och försöka då nå ut till nya typer av människor som också jobbar med IT.
För mig var det så här faktiskt, som har följt dig då i sociala medier längre än du har varit på Dataföreningen. Jaha! Positivt, definitivt. Just, så det var liksom en happy marriage på något sätt här. För det är ju någonstans det som är det kluriga här med det abstrakta med teknologi som nu har blivit vårat. Alltså vi vanliga ska ju faktiskt
existera uppe på digitala tekniska plattformar. Det är ju integrerat i vårt samhälle. Och då måste...
Integrerat i hela våra liv. Ja, alltså, det går ju nästan inte att leva icke-digitalt idag.
Nej, i princip inte. Och därför är ju just kommunikationsaspekten, eller att få ihop språken mellan olika världar, är ju sjukt relevant fråga att ta upp.
Jag har ju tyckt att det har varit viktigt, som sagt, i många, många år, och har försökt och agera sån här tolk och förklara och prata med tekniker på teknikers språk och lärde man på latin, eller vad man nu ska säga.
Ja, men lite så.
Och det, jag tycker att det har fungerat ganska bra. Sen så ska man ju också säga att det har ju skett en jättestor utveckling generellt. Alltså, för 10 år sedan så var ju, när jag försökte liksom skriva om såna här frågor, så var ju typ inga journalister som såg någonting. Och idag så har ju nästan alla större medieredaktioner superbra kompetens.
Absolut.
För att man har insett att man behöver ha det. Man behöver kunna skildra sånt här också.
För internet där, du tycker inne på någonting intressant. Alltså internet är ju, det är ju vardag på något sätt. I alla fall för mig. Det är där vi lever, liksom, inte hela våra liv, men väldigt mycket av vår vardag.
Alltså jag träffade min man på Twitter.
Ja, liksom. Då är det vardag.
Coolt.
Internet är liksom vår vardag. Och sen, nu har vi EU då, som liksom har kanske bestämt sig för att kanske gå in och städa upp lite grann här i vår vardag, som jag upplever det, med liksom uppladdningsfilter och länkskatt. Och vi har ju de här som Mats också ofta brukar prata om, kring liksom artikel 11 och 13, tror jag.
Du måste upplysa mig, jag kommer inte ihåg.
Kan du bara kort, Mats? Artikel 11 och 13, Mats. Jag slår upp det är säkert, Mats.
Herregud, ska jag behöva berätta om artikel 11 och 13 som har gjort så ont i många själar? Ja, nej, pretty much så tog du det där. Vi har haft problem med upphov på internet. Vi har inte hittat en bra modell för hur upphov, det gamla sättet att hantera upphov, och ska möta det nya sättet att hantera upphov. Så därför så finns det ju ful nedladdningar. De har ju inte gjort själv, men har ju sett andra kanske har gjort det. Av Brad Pitt-filmer och det...
Just det har jag faktiskt aldrig lagt ner.
Ja, okej. Nej, men så liksom, vi har haft en kontrovers här som vi faktiskt inte har fixat. Netflix har pretty much fixat det, för de har hittat ett annat sätt att lösa ett behov av att se Brad Pitt med en annan affärsmodell. Men den gamla modellen där man då äger rättigheter till upphov, och om någon tjuvladdar ner det, så känner den som har upphovet att man har snott Brad Pitt-filmen. Det vill exempelvis EU lösa då, med att ha copyright-filter. Man vill kolla att man inte bryter någons copyright varje gång som det läggs upp ett innehåll på internet. Och har kommit igenom med det. Och vi vet väl inte exakt vad det här blir. Och en annan idé som har kommit fram, som man har kommit fram, det är ju någonting som kallas länkskatt, som man har testat i Tyskland då. Jag tänker vi behöver inte gå så mycket djupare än det, men de är inne och reglerar det som har varit en ganska fri och öppen plattform, och nu börjar regleringar komma från ett politiskt segment som kanske inte har spenderat lika mycket tid att tänka på det här som du, Isabel.
Så kan det ju vara, samtidigt som den här regleringen har ju hållit på rätt länge. Alltså jag och lite grann kanske också så att man faktiskt har ropat varg lite för många gånger, kan jag känna.
Absolut.
Och även att det har jag varit med om och gjort själv. Alltså det här att nu dödar EU internet, kände man liksom redan 2008. Eller vad det nu var. Och så har det fortsatt. Och internet har ju inte dött än. Nej. Faktiskt. Så att riktigt så som man befarade har det ju inte blivit. Nej. Sen så är det väl i och för sig så att en sån sak som EU försöker göra är ju att liksom, just som du sa, städa upp, att liksom få bort det där vildvuxna, konstiga, farliga eventuellt, och göra internet till mer av en prydlig liksom galleria där det finns tydliga regler och man köper saker. Och det är kanske inte det internet som jag är uppvuxen med och som jag tycker är viktigast. Och särskilt så tycker jag ju att det är ett även faktiskt, om man säger ekonomiskt och innovationsmässigt, problem att man har försökt att liksom reglera på förhand vad som kan finnas. Därför att hela poängen med internet har ju varit att vad som helst kan finnas. Alltså så här att man kan hitta på helt nya saker, man kan hitta på helt nya tekniker som ger helt nya affärsmodeller. Som till exempel vad då, Netflix eller Spotify eller så. Och man kan Alltså om man ska bli lite teknisk så är ju så här, idén med liksom, TCP-IP protokollet är ju att varje nod kan nå varje nod. Mm. Alltså att, all typ av kommunikation är möjlig, och sen så vad man gör på vägen, det kan man bestämma helt själv. Det kan vara vad som helst.
Mm.
Och det där är ju någonting som är mycket, mycket mera potentiellt kreativt än liksom en galleria. Mm. Där det är liksom så här, ja, du får ha vilken affär som helst, men du ska bo i de här 4 kvadratmeterna och du måste liksom passa in på alla andra.
Exakt,
sätt.
Ja.
Och det blir ju, alltså det är ju en annan typ.
För mig är det den liksom principen som har byggt det här liksom härliga internetet under liksom sharing is caring, och att man har alltså skapat hela liksom det här, alltså internetkulturen eller alla möjliga liksom subkulturer som finns på nätet. Och tittar man lite grann på, jag läste en story, jag vet inte om det var någon engelsk tidning där, om när man röstade igenom, bara exempel på det här, liksom, det här beslutet, när det liksom röstades igenom, då var det en herre som efter omröstningen, när det var klart, ställde sig upp och berättade att han tyckte det var tråkigt, och han var liksom utbuad av dem som då var i den här salen. Och där någonstans är det två olika, liksom, olika tankeparadigm vi har här i liksom, och som du säger, det här var 2008, hade vi någonting annat. Och det är kanske också början på en resa. Det är inte bara artikel 11 och 13, utan är det två olika världar vi har här, och var ska det liksom
leda till?
Blir det ett nytt internet av det här, alltså, någonstans?
Det är ju ett nytt internet, det får man ju säga. Alltså det är ju en, om vi tittar längre tillbaka, så var ju internet inte alls för alla.
Nej.
Alltså det var ju verkligen, jag menar, dels krävdes det en viss teknisk kompetens för att liksom överhuvudtaget kunna så att säga komma ut. Alltså det var, jag minns ju liksom så här BBS-tiden och så här, men man hade så här modem som kostade väldigt mycket pengar för ens föräldrar och så. Men att det, en sak som är faktiskt också relevant på riktigt, alltså bortsett då från att man kan vara emot det här uppstädandet, det är ju att någon som äger en galleria har väldigt mycket större incitament för att se till att folk faktiskt känner sig liksom trygga och välkomna.
Ja.
Än typ vad det är i någon liksom smutsig bakgränd.
Mm.
Och att internet har ju alltid egentligen varit en arena där vissa personer har varit mycket mer välkomna än andra.
Mm.
Liksom krasst så här, typ vita teknikintresserade män.
Mm.
Och jag minns ju hur man, alltså hur man som tjej på den gamla tiden, man fick ju utveckla oerhört liksom tjockt skinn för att orka vara där, för att det var ju sjukt mycket liksom sexistiska skämt. Och vi har ju sett även idag med liksom så här hur det blir allt mer liksom hot och hat. Och en galleriaägare har ju mycket större intresse av att faktiskt förhindra sånt.
Mm.
Att faktiskt göra att även kvinnor eller även personer som kanske inte är så IT-kunniga känner sig välkomna. Och det är faktiskt en bra sak.
En referens där, tänker jag. Mm. Wikipedia är ju typ majoriteten av alla artiklar där är ju skrivna av män.
Ja.
Alltså, de flesta artiklar är ju också, om man tittar balansen där.
Ja, alltså en väldigt rolig detalj just där är ju att någon försökte ju för ett halvår sedan ungefär skriva en Wikipedia-entry om, nu har jag glömt vad hon heter, hon som precis fick Nobels fysikpris.
Mm.
Och det blev nekat för att hon ansågs liksom inte vara tillräckligt relevant som person.
Mm.
Det är då en kvinnlig fysikprofessor i USA. Och det säger ju kanske någonting om liksom att, ja, vad som
värderas
i vissa kretsar på Wikipedia.
Ja, men verkligen.
Men, jag ska försöka att sortera lite. Vi länkar in den artikeln under det här avsnittet, för det där är relevant att få lite korn på om ni inte har det. Vi har ju... det är en sjukt komplex grej, det här internet, på många olika nivåer. Jag känner att det kan finnas någonting mellan galleria och smutsig gränd. En väg däremellan. Gallerian, det som galleria, jämförelsen tycker jag är personligen tung när jag tänker att nästa generation av uppkopplade människor har inget device. De har potentiellt internet i kroppen, och att det ska vara incitament från en galleriaägare som ska kanske förstärka och bättra på mina tankar. Jag bara leker med ett sånt scenario mot 2030, 2040, om det är dit vi ska. Då håller liksom, det är det där som jag tycker är så jobbigt med regleringarna. Om ett kortsiktigt städande och incitament för att lösa sjukt viktiga problem som vi har här och nu faktiskt drabbar mig eller mina barn när de ska vara förstärkta av teknologi och internet imorgon. Är du med där på liksom den här komplexa bilden?
Alltså jag tycker ju att det är oerhört komplext och det är inte alls alltså ett. Vi har ju inte ens gått in på det otroligt viktiga med liksom för de monopolsituationen som vi har på internet idag. Där våra data ju ägs av typ 4 företag.
Ja.
Och det är omöjligt att finnas på internet utan att ge data till de här företagen, ja, i stort sett.
I princip.
Och det där tror jag är en diskussion som vi egentligen bara har börjat att ha. Alltså just liksom monopolsituationen som jag tycker egentligen är ännu viktigare än många av de diskussioner som vi har kring liksom hur de här företagen agerar. Alltså att det är ett problem att de agerar så är ju framförallt därför att liksom de inte har någon konkurrens.
Mm.
Och det måste vi bli mycket, mycket, mycket bättre på att hantera. Jag skulle ju till exempel kunna tycka att det var en helt rimlig sak, även om det verkligen är en reglering och försöka att städa upp att till exempel tvinga Facebook att sälja WhatsApp och Instagram.
Mm.
Säga så här, bara, nej, men ni får inte ha så här mycket grejer. Ni måste liksom splittras.
Mm.
För, jag menar, bara som ett sånt sätt, ja, men, att liksom försöka dela på makten lite mer.
Ja, väldigt spännande perspektiv just, alltså, kring just det. För det, så är det ju verkligen. Att, apropå då, att EU och deras galleria så är vi på ett annat sätt en del av liksom Googles galleria, definitivt. Mm. Facebooks galleria och så vidare. Det är ju, så att, men den nuvarande lösningen är ju då på något sätt kanske inte hållbar. Att vi behöver förändra. Internet behöver förändras.
Alltså jag skulle säga att internet definitivt behöver förändras. Om man tittar upp på den här, alltså för jag tror ju att vi alla tre är överens om att det man vill ha är en liksom så kreativ och innovativ och öppen miljö som möjligt.
Mm.
Och där är ju den här, alltså monopolsituationen, också ett jättestort problem.
Absolut.
Därför att det kan, alltså just nu så här, det kommer nästan inte fram några liksom så här intressanta, nya, helt nytänkande idéer. Och de som kommer fram köps omedelbart upp av någon av de stora.
Mm.
Alltså, och det där blir ju, då tappar man ju hela den här innovativa, liksom härliga, fantastiska, livgivande kraften i internet.
Mm.
Fast från ett annat håll. Alltså det är inte staten som kommer in och lägger en blöt filt, utan det är de här stora företagen som gör det.
En stor fråga där då. Finns det någon som kommer ha kraften att reglera dem snart då? Nu blir det en megafråga. För att vi är utmanade på demokratiskt, alltså rent demokratiskt utmanade precis just nu 2018. På många plan. Strukturer, vårt förtroende för institutioner minskar allmänt. Vi är mer polariserade än någonsin, tror jag, i frågor. Och klarar exempelvis USA som nation av att in och reglera, för det är ju amerikanska bolag vi pratar om här. Kommer man vinna fighten mot de här stora verksamheterna när det är de som ackumulerar allt värde?
USA kommer inte att göra det, och det beror ju delvis på hur deras politik finansieras.
Mm.
Alltså det är ju omöjligt. Det var ju samma sak som skedde med då upphovsrättsindustrin tidigare. Var ju att det var ju omöjligt för amerikanska politiker att liksom gå emot upphovsrättsindustrin, därför att den gick omedelbart in och finansierade deras motkandidater.
Mm. Spännande
så
system.
Liksom, så att alla politiker som försökte förlorade sen sin plats. Alltså det gick inte.
Nej.
I och med att de har det systemet för att finansiera politik. Och så gör ju liksom Amazon och Facebook och Google också nu. Alltså att det finns ju inte, vilket gör att jag tror inte att man kommer klara av att göra det i USA. EU försöker ju, både då med GDPR och med då till exempel de här paragraferna som jag inte längre kan i huvudet nu.
LA13 nu,
Sibel. LA13.
Nu ska du sitta där.
jag har dåligt minne.
Ja, men vet du vad.
Och massor med andra regleringar förstås som man har gjort förut. Och en del av de sakerna kommer ur, alltså är bra intentioner. En del av dem är kanske inte fullt bra intentioner, men en del av dem är bra intentioner. Mm. GDPR till exempel tror jag skulle kunna vara väldigt, alltså så här, att faktiskt ge människor åter makten över sina egna data.
Absolut.
Är en jätte jätteviktig.
Rätt spelat så.
Och precis, och om man kan använda det på rätt sätt så kan det faktiskt ha en effekt. Å andra sidan så vet vi ju liksom att Europa är en ganska liten spelare. Titta på hur man håller på i Kina. Där har man ju det här liksom fantastiska Sesame Credit istället. Mm, ja, där liksom människors varje aktion liksom, ger en kredit.
Vi länkar in det under avsnittet där också. Det är absolut värt
det. Det är helt liksom så här apokalyptiskt verkligen. Mm. Och möjligt genom teknik.
Mm. Teknik istället för demokrati.
Ja, faktiskt, skulle man säga. Och om du inte har tillräckligt hög ranking så får du typ inte köpa tåg eller flygbiljetter eller söka jobb. Mm. Så att det är ju spretigt i världen. Liksom. Mm.
Vad kan man hoppas på där då? För jag menar, om man inte rår på, som vi säger så, EU kan liksom reglera de här. Jag tycker mig ändå kunna se ett form av liksom etiskt uppvaknande hos de här stora amerikanska bolagen i att faktiskt lyfta liksom demokratiska frågor. Det finns lite sådana krafter som är i rörelse och den stora allmänheten, om man ska liksom referera till liksom alla internetanvändare, kan ju liksom i sitt liksom kollektiva tyckande också sätta press på de här i att det faktiskt är goda företag. Vi ser på företag i Sverige som liksom identifierar sig allt mer som liksom, goda, att vara en god liksom samhällsaktör. Kommer man undan som stort bolag att liksom inte reagera och liksom verkligen gå till botten och ta tag i de här viktiga frågorna?
Jag vet inte. Alltså, jag menar, Google har ju do no evil som företagsmotto, men ändå så har de ju nu gått med på att ta fram en censurerad sökmotor i Kina.
Ja.
Så att, ja, vad vet jag? Facebook har ju tvingats ta ansvar nu för, alltså, på grund av hela den här Cambridge Analytica-skandalen och liksom att det amerikanska politiska etablissemanget har reagerat så väldigt tydligt och att Zuckerberg har till slut tvingats liksom ta ansvar för en del av det som Facebook har möjliggjort. Men hur pass ärligt det är, det vet jag inte. Alltså, jag tror ju inte att de här företagen är onda på något sätt. Nej. Det är ju inte det jag menar, utan jag menar att jag tror att det i sig är jävligt dåligt med den typen av maktkoncentration. Oavsett om det liksom är goda människor som har så mycket makt, så tror jag att det är dåligt.
Ja. Ett gott exempel där, ska jag säga det. Nu Google här, alltså, man la ju ner, det var ju medarbetarna som vände sig mot ett samarbete med liksom försvaret, nu kan jag inte hela den här storyn, men som gjorde då att man som företag faktiskt backade ur det här.
Jag kan inte den storyn. På just nu, men
där medarbetare på de här techbolagen faktiskt räcker upp handen och säger, men stopp, vänta nu. Jag tänker inte vara med på den här resan om vi är på väg åt det här hållet. Mm. Att det goda i människan på något sätt ändå...
Alltså jag förstår vad du menar och jag tror att det jobbar jättebra människor. Alltså jag känner massor av människor som jobbar på Google och på de här företagen som är fantastiska personer och mycket liksom etiskt tänkande och så. Men här finns det ju ett problem i det vi kan kalla liksom uppmärksamhetsekonomin.
Yep.
Alltså att vi har valt den modellen att produkterna är gratis och tjänsterna är gratis, att vi betalar med vår uppmärksamhet. Mm. Innebär i sig så stora utmaningar. Både på grund av då liksom all den data som samlas ihop om oss för att kunna liksom möjliggöra extremt specificerade annonser. Mm. Men också, som ju då förstås kan vara även politiska. Mm. Och det är ju viktigt att komma ihåg. Men också för att det finns ju i den här uppmärksamhetsgrejen så innebär det ju att Facebook kommer alltid vilja att vi är maximalt lång tid på Facebook. Mm. Därför att då kan de samla ihop så mycket data som möjligt om oss och de kan visa så många annonser som möjligt för oss och vi liksom är, ja, vi tjänar pengar åt dem helt enkelt. Och det sättet som de använder för att vi ska göra det är ju att de vill väcka så mycket känslor som möjligt hos oss. Och här kommer ju då liksom mänsklig psykologi in. Att det enklaste sättet att väcka väldigt mycket känslor är att väcka negativa känslor. Mm. Rädsla och ilska är de känslor som är lättast att väcka hos människor som stannar kvar längst. Mm. Alltså positiva känslor stannar kvar mycket kortare tid. Alltså det är bara att jämföra. Säg att liksom 10 personer har sagt att man gjorde något bra och en person säger att man gör något dåligt, så det är fan den handen som tyckte att man var dålig man kommer ihåg. De andra glömmer man ju omedelbart bort och tänker nej, men de sa det säkert bara för att vara snäll eller de menade någon annan. Eller så här. Alltså man minns negativa saker mycket, mycket tydligare och man hänger kvar i en negativ känsla mycket mer.
Mm.
Och det här är ju en motor bakom till exempel det här med säg, radikalisering yep. på internet eller det liksom allt mer bizarra tonfallet i politisk debatt eftersom det som väcker uppmärksamhet är liksom det som är mer och mer extremt, mer och mer argt, mer och mer elakt. Jag läste till och med en superspännande undersökning om det här från New York University som visade att tweets, att varje liksom ilskeord, argt, negativt värdeord i en tweet ökade chansen för en retweet med 20%.
Mm. Så som en tillväxtstrategi så ska man vara elak egentligen?
Ja. Och det är ju det som liksom troll har gjort i alla tider. Mm. Liksom. Och troll är ju perfekt anpassade för den här logiken. Mm. Och det är därför som väldigt många politiska aktörer också
blir troll
eller liksom beter sig som troll. Som strategi. Därför att det är så man får uppmärksamhet, det är så man blir delad, det är så man blir viral.
Mm.
Och det är ju det man vill som politiker eller opinionsbildare.
Ja, några tillägg där. Du är inne och pratar om ett område som vi har återkommit till väldigt många gånger. Alltså tekniknaiv-fasen som vi hade initialt som de stora plattformarna nu försöker vakna upp mot. Liksom attention economy som är extremt viktigt att ta tag i. Uppmärksamhetsekonomi. Och jag skulle säga det finns initiativ. Jag bara målar till lite. Det finns bra initiativ där faktiskt jag har sett att Facebook har aktivt försökt göra upplevelsen av Facebook faktiskt mer värdefull och mindre spenderad tid i kanalen, mer relevant tid. Sen vet den är ju direkt kontra deras intäkt, så de kommer ju komma fram till en konflikt. De kommer ju aldrig komma fram till ett läge där de säger att det bästa du kan göra, Isobel, det är ju inte att vara på vår plattform. Happy life. För att då förstör ju de deras liksom monetära bas.
Mm.
Så jag broderar lite till. Tristan Harris Time Well Spent är ett initiativ. Mm. En designetiker som pratar om de här grejerna. Det här förtjänar ju mycket kärlek framåt. Det är ju inte bara liksom design. Det pratar ju om internets ekonomiska modell som är vår framtidsmodell. Så vi måste ju liksom göra upp med det här på något sätt.
Mm.
Någonstans längs vägen. Jag tänker, jag kidnappar samtalet också och så drar jag tillbaka det in på Dataföreningen. Ser du, Isobel, att ni kommer att ta en mer aktiv plats i liksom digitaliseringen, så här, den vanliga människans digitalisering framåt här?
Så det är ju svårt att avgöra. Jag försöker ju föra fram det vi håller på med, men det är klart att det vi gör är ju kanske lite mindre, om man säger, folkligt på det sättet. Alltså att vi jobbar ju med att människor ska kunna höja sin egen kompetens, och det gör vi ju på massor med olika områden. Jag vet att DF i Sundsvall nu, de kommer ju ha ett geek break på höstlovet för barn.
Mm.
Alltså så att barn i Sundsvall då, eller i Sundsvallsområdet, kommer att kunna lära sig att koda och lära sig liksom...
Kul, bra ska jag säga.
Så att vi är även för kompetenshöjning på alla nivåer, även för barn.
Ja. Mm. Ja, men för jag menar verkligen det. För bakgrunden är från hålkortstiden, och det har varit en absolut teknikfokus innan, men nu som vi pratade ju med Lisa och Kacka igår som har Geek Girl Mini, som är ett initiativ för att stärka självkänslan och techkunskap hos unga barn, tjejer, unga tjejer.
Jag älskar Geek Girl Mini. Ja, det är fantastiskt.
Sjuk like här också. Och fler, men det är faktiskt, vi pratade dessutom med Per Holknekt alldeles nyss, och vi pratade om det är inte bara unga tjejer och kvinnor i tech som definitivt definitivt förtjänar mycket mer kärlek och liksom vi ska göra om saker kring. Alla har vikande självkänsla. Tech är komplext och svårt. Jag känner att dataföreningen kan göra någonting här. Liksom, jag säger det själv, folkhemsdigitalisera eller någonting sånt. Jag vet inte, du hör att jag vevar lite grann. Ja.
Alltså en sak, folkhemsdigitalisering är ju en jättebra term och jag är väldigt mycket för det. Jag vet inte riktigt om det ligger inom just dataföreningens uppdrag, men det som däremot är inom vårt uppdrag är ju att höja kompetensen och öka insikten bland till exempel de som bestämmer om den här typen av saker. Alltså om vi pratar då om hur man kan bygga smarta städer, hur kan man bygga liksom så här AI, hur kan man använda det, hur kan man använda sig av internet i svensk offentlig sektor eller vad som helst. Alltså där finns det ju jättemånga utmaningar där det skulle kunna gå förfärligt fel. Mm. Alltså jag antar att ni har hört om Amazons nedlagda rekryterings-AI. Yep. Från, yep. Precis, där de ju i 4 år tränade liksom, en algoritm till att försöka få fram liksom, automatiserad rekrytering. Mm. Med det stora problemet att den här algoritmen kom fram till att den enskilt viktigaste faktorn för att bli en bra medarbetare på Amazon var att vara man.
Jobbig upptäckt.
Ja, precis. Och de försökte, och de upptäckte det här rätt tidigt, och de försökte motverka det genom att lägga in nya grejer i algoritmen, men det är bara så här, datorn hittade nya sätt att vara sexistisk på hela tiden. Och det där säger ju någonting om att det är en utmaning detta, och man måste veta vad man gör och man måste ha andra perspektiv än bara det tekniska. Alltså jag vill ha filosofer in på IT-företagen, jag vill ha kulturgeografer, jag vill ha antropologer för att få in kunskapen om hur människor fungerar och om hur vi vill att samhället ska fungera, så att man bygger tjänster och produkter som förbättrar för alla. För allting kanske inte ska digitaliseras rakt av på enklast möjliga sätt, utan man kanske måste tänka lite mer. Och där vill ju dataföreningen verkligen spela en roll genom att just bidra till att höja kompetensen i att liksom förstå de här sakerna, förstå hur komplext det är, förstå vad man måste tänka på.
Men då, jag utmanar lite då.
Ja.
När har dataföreningen första liksom, kompetenspassen för psykologi?
Ja, det vet jag inte, men det borde vi ha.
Ja, det är ju, du har sjukt medhåll. Vi kan ju knappt utmana det, för vi ser samma saker här.
Väldigt varm, positiv bild du målar upp i det här. Hur stor är digitaliseringen?
Ja, hur stor är människan?
Mm. Oh my god, hon tog ju ditt begrepp. Du har ju... gud, nu fick jag så här... vad roligt.
Jag drog inte ens den slutsatsen.
Nej, så här. Ja. Vi ställer den där frågan, Isabel, till alla våra gäster. Och Andreas, vi hinner knappt prata här emellan, för vi kör på bara. Men du fångade mig i någon minut så här, och så sa du så här, ja, jag känner att hur stor är människan? Är jag lite där jag är kring vår slutfråga? Du sa det ju bara för en timme sedan.
Vi är liksom två lika själv. Här.
Ja, det är jättefin bonding. Ja, just nu. Klick. Varm känsla här kring mikrofonerna.
Isabel, stort tack för att du var med i vår podd.
Men tack för att jag fick komma hit. Vilket roligt samtal.
Ja, det tycker vi också. Vi vill följa med hur det går både för dig och för dataföreningen framåt. Så jag hoppas att det här inte är sista samtalet.
Det tycker jag verkligen inte.
Kul. Då säger vi hej då till podden och sen så vinkar vi till videoströmmen här på Void och säger hej då till podden.